Vi började igår kväll med att bekanta oss med seendets Gud. Och vi hann konstatera att Gud ser på oss med kärlekens ögon. Min älskade, du är skön alltigenom. Du är utan fläck. Och vi hann också förstå att det där är inte någon sorts kärlekens förblindelse, utan det är så att först den som älskar ser verkligheten som den är. Och det kan du ju förstå bland annat av detta faktum att det är bara kärleken som får livet att fungera. Alltså måste det vara kärlekens synsätt som är sant. Om vi gifter ihop två personer och bägge personerna är inställda på att göra livet gott för den andra, då blir det himmelriket på jorden. Men om båda tittar på varandra och säger, vad kan jag få ut av dig? Då blir det helvetet på jorden. Det är bara kärlekens synsätt som kan få livet att fungera. Och därmed kan vi också förstå att sanningen kan inte finnas utanför kärlekens gränser. Det måste vara innanför kärlekens gränser som vi söker den verkliga sanningen. Och det är bara kärlekens synsätt som kan uppenbara för oss vad som är sant. Vi ska fortsätta nu lite grann med detta intressanta ämne och gå till Matteus 6 kapitel. Där ska vi läsa 4 verser från början. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna, för att människorna ska prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Gud ser i det fördolda. Och han uppmanar oss att göra detsamma. Det Jesus försöker säga oss här, det är det att det viktiga utspelar sig sällan i det som syns, utan det viktiga utspelar sig nästan alltid i det som inte syns. Vad stort sker, sker tyst, brukar vi säga. Eftersom Gud ser i det fördolda och vi inte gör det, så kommer ju hans uppfattning om verkligheten och vår uppfattning att skilja sig ganska mycket åt. Ju mer vi envisas med att se till det som är på ytan, desto mer kommer ju Gud själv att bli obegriplig för oss. Vi tar ett exempel. Vi frågar så här, varför blir det inte väckelse i Sverige? Vi längtar ju efter väckelse. Vi pratar om väckelse, vi skriver om väckelse, vi sjunger om väckelse, vi stampar om väckelse, vi gör allt. Och så får vi in väckelse i alla fall. Vi har ju gjort allt. Ska vi hänga i krokig arm för att få väckelse, eller vad är det som, vad väntar Gud på? Åh, vi pratar bara om det som är på ytan. Gud ser hur mycket orenhet det finns i våra församlingar. Som vi tystar ner. Som vi låtsas som den inte fanns. Gud säger, ja, men jag väntar. Tills ni i första hand söker renhet. Sök först Guds rik och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra. Därför att Gud ser i det fördolda. Och om inte vi vill att göra detsamma, så kommer vi på ett sätt alltid vara främlingar för Gud. Och vi kommer att gå i väggen gång på gång. Därför att Gud ger inte med sig på den här punkten. Han ser i det fördolda. Och han vill lära oss att det viktiga, det ligger i det fördolda. Jesus tar upp det här gång på gång. Vi ska bläddra till Johannes evangelium, det 7:e kapitlet. Johannes 7, läsa från 14 till 24 versen. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa, hur kan han som inte har studerat vara så lärd? Jesus svarade, min lära är inte min utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och det finns ingen orättfärdighet hos honom. Har inte Mose gett er lagen, och ändå gör ingen av er vad lagen säger? Varför vill ni döda mig? Folket svarade, du är besatt. Vem vill döda dig? Då sa Jesus, en sak har jag gjort som ni alla undrar över. Mose har gett er omskärelsen, fast den inte kommer bara från Mose utan från fäderna. Och ni omskär även på en sabbat. Om en människa blir omskuren på sabbaten för att Moses lag inte ska brytas, varför blir ni då uppretade på mig för att jag har gjort en människa helt och hållen frisk på sabbaten? Döm inte efter skenet, utan döm rättvist. Åttonde kapitlets 15:e vers. Där kommer tanken tillbaka. Ni dömer på människovis, säger Jesus. Jag dömer ingen. Vi dömer varandra efter det yttre. När Gud är mera intresserad av att se till det fördolda. Och problemet är ju att det finns en skillnad. Det finns så ofta en skillnad mellan det yttre och det fördolda. Den skillnaden kan vara stor. Den skillnaden kan vara liten. Men som regel finns den. Alltså att vi är annorlunda på ytan än vad vi är längre in. Att det är det inre som är det viktiga. Det stryker Jesus också under i bergspredikan, Matteus 7:15. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Allting ser bra ut. På ytan är allting okej. Men i det fördolda finns ingen kärlek, utan bara egennytta. Och även om det är okej på ytan, så är det en falsk profet ändå. Han drivs inte av kärlek, utan av egen nytta. Även om det han säger är teologiskt korrekt. Han kanske gör stora tecken under. Det fördolda är det viktiga. Och vi går tillbaka till 6:e kapitlets 4:e vers hos Matteus. Så talas det ju om lön. Och Jesus ställer fram två alternativ för oss. Vems lön söker vi? Vill vi att Fadern som ser i det fördolda ska belöna oss? Eller stöter vi i basun för oss själva för att människorna ska belöna oss? Jesus säger, gör vi det så har vi fått ut vår lön. Söker vi människors lön så blir det ingen från Herren. Vi kan inte få bägge delarna. Vi står inför ett val. Människan ser till ytan. Och om vi söker människors lön så kommer vi att, så att säga, måla över ytan. För att den ska behaga människor. Men Gud som ser i det fördolda ser ju att det är någon sorts förljugenhet på gång i våra liv. Och han varnar oss och säger att vi kommer själva inte må väl av det. Och vi kommer själva att bli främlingar för honom som är äkta. Han som är densamme, inte bara igår, idag, i all evighet, utan också inifrån och ut och utifrån och in. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i, skriver Jakob. Också de onda andarna tror det och bävar. De hade nog hellre velat att Gud hade varit ett par tre, som man kunde spela ut lite mot varandra. Så där som vi brukar göra med varann. Man vädjar till stoltheten för att få något gjort hos någon annan. Man kommer att smickra lite grann eller någonting sånt där. Men Gud går inte att smickra. Ty han är en. Gud går inte att hota. Ty han är en. Man kan inte manipulera den som är äkta alltigenom. Det är bara vi människor som gör en åtskillnad mellan det yttre och det inre. Det är bara oss man kan manipulera. Vi fortsätter att läsa, ska vi se. 5:e versen, 6:e kapitlet. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, går du in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Jesus talar ju om bön här. Och om en stund ska vi samlas i bönegrupp. Men här står ju att man ska gå in i ensamheten i det fördolda. Inte kan vi gå i bönegrupper då. Jo, det kan man mycket väl göra. Men man bör göra klart för sig om man ber i den gruppen för att få lön av människor. Uppvisningsböner. Professionellt välsvarvade, långa eller korta, men proffsiga böner. Är mina böner tomma ord eller är de äkta? Sen talar Jesus lite grann om detta med att göra bönen till en sorts konst att manipulera Gud. Med de många orden. När vi får för oss att bönen är en möjlighet att prata om kull Gud. Visst inte. Inget kan vara mer fel. Han vet vad vi behöver innan vi ens har sagt det. Varför vill han då att vi ska be? Jo, han vill ändå att det ska vara klart mellan oss och honom. Vems resurser det är som betyder något. Vi bläddrar vidare till 16:e versen. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. När vi hade vår samling igår kväll i det öppna hjärtats gemenskap, så var det en syster som sa ungefär så här att ja, det känns ibland i församlingen som om Gud var död. Hur ska vi få honom levande igen? Det är ju problemet i många församlingar. Och han lever nog. Det är inget problem, det är vi som är döda. Men vi så att säga projicerar vår död på Gud. Och egentligen är vägen enkel om vi bara ville veta av den. Nämligen att vi upphör med allting inför hans ansikte som inte är äkta. Böner som vi inte menar någonting med. Sånger som vi sjunger medan vi tänker på något annat. Gudstjänster som vi sitter av. Att vi så att säga gallrar bort allt det där. Till Gud vill hellre höra en bön på 30 sekunder som är äkta. En 4 timmars lovsång som inte betyder någonting. Han ser ju i det fördolda. Och då kan vi ju frimodigt lägga ner allting som inte har någon täckning i det fördolda. Men ska vi göra det, då måste vi också så att säga bita huvudet av skammen inför människor. Och erkänna för varandra. Det här betyder ingenting längre för mig. Låt oss upphöra med det. Och söka det som så att säga är äkta för mig idag. Det är bättre att vara tyst inför Gud och äkta än att komma inför Gud med massor av rabbel som inte betyder något. Men det här är svårt. Därför att vi börjar ana att detta med att tillfredsställa Gud och att tillfredsställa människor låter sig inte alltid göra på en gång. Jesus stryker under det ganska starkt. Vi ska gå till Johannes evangeliet igen, till det 5:e kapitlet. Där säger han så här till dem som har svårt att acceptera att han skulle vara Messias. Människors ära vill jag inte ha, men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda guden. Alltså, vem vill vi bli ärade av? Vill vi bli ärade av dem som ser till det yttre? Eller vill vi bli ärade av honom som ser i det fördolda? Om vi så ska bli utbuade av alla som ser till det yttre. Lever vi i sken? Eller lever vi i äkthet? Nu måste vi påminna oss detta med Guds öga, eller Guds ögon, som ser på oss med stor kärlek. Min älskade, du är skön alltigenom. För mig är du utan fläck. Varför skulle vi inte våga vara äkta inför honom som ser allt? Jag har undrat så mycket över den sortens gudstjänstväsende där vi gör saker som ingenting betyder. Hur ska vi någonsin tro att vi kan lura Gud? Det enda som händer med oss när vi gör så är att Gud blir overklig för oss. Och därför är det ju viktigt att vi mera tänker, vad ska vi säga, på kvaliteten i vårt umgänge med Gud. När vi tänker på kvantiteten. Vi människor som så lätt ser till det yttre, vi är ju oerhört kvantitetsfixerade. Hur många människor har bett i hur många timmar på hur många olika sorters tungomål? Det är för oss den stora frågan. Hur många gånger har vi sagt i Jesu namn? För Gud är det ointressant hur många gånger vi säger det. För honom betyder den enda frågan något om vi har menat någonting genom att säga det. Och det är bättre att säga det en gång och mena det än att säga det 100 gånger och bara använda det som en trollformel. Och ändå är det ju gåtfullt hur lite av det här som har gått in i oss. Att det är seendets Gud vi närmar oss. När vi ändå är Johannes så kan vi ju titta tillbaka i det 7:e kapitlet som vi läste i nyss. Jag tycker om 17 och 18 verserna. Jesus säger, om någon vill göra hans, alltså faderns vilja, ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Att komma till tro på Kristus är inte alls att köpa grisen i säcken. Det har sagts så många gånger. Att detta med att komma till tro, det är att ta ett vansinnessprång rätt ut i tomma intet och hoppas att man ska landa på någonting som håller. Pytsan. Skulle sanningens Gud och kärlekens Gud begära den sortens akrobatkonster av oss? Visst inte. Men han säger så här, du kan aldrig sitta bekvämt tillbakalutad i din lädersoffa och ta del av dokument och liksom granska och gå igenom det hela som ett matematiskt bevis och säga att ja, det verkar riktigt det här. Det är inte förrän du börjar praktisera som det klarnar. Men tron på Kristus är empirisk, om jag får uttrycka det så. Den har med erfarenhet att göra. Livserfarenhet. Och sen säger Jesus om sig själv, för han är ju angelägen om att visa att han talar sanning. Så säger han, den som talar av sig själv söker sin egen ära. Hade jag hittat på det här själv, säger Jesus. Bara för att, så hade det ju varit för att jag ville samla en skara trogna anhängare och få en egen plattform och kunna glänsa och ha ett revir att sköta och folk att härja med. I vanlig ordning. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning och det finns ingen orättfärdighet hos honom. Jesus visar att han talar sanning genom att vara villig att avstå från allt. Genom att inte samla på sig varken folk eller pengar. Så visar han till sist att han är trovärdig. Vi har alltså ett val, kan vi säga, mellan att bli ärade av människor eller att bli ärade av Gud. Och då är det ju väldigt ofta så här att vi väljer att bli ärade av människor. Även om vi tror på Gud. Och det där har ju ofta med modlöshet att göra. Vi behöver mod för att välja äkthetens väg. Du vet, om man alltid håller med den som talade sist, så blir man ju populär i alla läger. Tills alla läger upptäcker att man håller med den som talade sist och man är inte välkommen någonstans, men en annan sak. Men så länge som inte alla har upptäckt att du vänder kappan efter vinden och att du är som en kameleont på ett spräckligt täcke, så är du välkommen överallt. Du söker äran hos människor. Men samtidigt blir du ju en främling för den Gud som ser i det fördolda. Och detta att vara äkta, det betyder ju förr eller senare att du förlorar kanske inte vänner men bekantskaper. Att du blir satt i fråga av människor. Att du ibland hamnar i konflikter. Precis som Jesus. Han gör ju ingen hemlighet av att när vi börjar att följa efter honom, så kommer det att gå med oss som det gick för honom. Det må vara lärjungen nog om det går honom som hans mästare. Därför behöver vi be mycket om mod. Modet att vara äkta. Men vi har också en unik möjlighet till att börja praktisera äkthet. Och det är ju inför Gud. Därför han vet ju allt sammans. Och blir ändå inte chockerad. Han ser ju på oss med nådens ögon. Min älskade, du är skön alltigenom. Va? Är jag? Säger vi. Nej. Jo, det är vi. Säger Gud. Jaha, men då kan jag ju våga vara mig själv. Ja, det tycker jag. Dum är du annars. Och redan detta att få ha en relation i livet där egentligen inget annat än äktheten är möjlig. Det är ju en fantastisk utgångspunkt. Om vi bara förstår hur Gud ser på oss med sin allkunskap, så att säga. Om vi går tillbaka till Matteus 6 nu, så ska vi läsa 22 versen. 22 och 23. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Här talar nu Jesus om vad det är vi ser till och vad det är vi ser på. Vi ska jämföra med Johannes första brev i det andra kapitlet. Verserna 15-17. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. I Matteus 6:22 så står det i vår nuvarande översättning: om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. I grekiskan står det ett mycket lustigt uttryck. Det står: om ditt öga är enkelt. Och det betyder alltså att när vårt öga blir grumlat så vill vi väl kanske på ett sätt ha både rättfärdighet och godhet och kärlek. Men vi vill ha någonting annat som strider mot det. Vi vill framstå som goda och hedervärda människor inför människor. Men vi glömmer samtidigt av att om vi försöker framställa oss som bättre än vi är, så blir vi ju förljugna. Och därmed är ju all rättfärdighet borta. Vårt öga blir dubbelt. Vi blir andligen skelögda, så att säga. När vi blir andligen synskadade, så att vi inte längre ser det fördolda som det viktiga utan det offentliga. Det för alla synliga blir det viktiga. Och vi kanske börjar leva efter den gamla principen: vad ska folk säga? Istället för att leva efter principen: vad har Gud sagt? Då hamnar vi i ett tillstånd som Jesus kallar för bekymmer. Att göra sig bekymmer. Och det är ju slutet på det här sjätte kapitlet. Detta med att göra sig bekymmer. Därför att när vi börjar att åtrå det som är i världen, som Johannes skriver, när vi börjar längta efter människors ära, när vi börjar längta efter det som är synligt och som vi inte kan ta med oss när vi dör, då händer någonting märkligt med oss. Då kan vi aldrig få nog. Börjar du längta efter pengar, så finns det ingen övre gräns där du säger: jaha, nu har jag fått nog. Utan ju mer du får, desto mer vill du ha. Försöker du släcka din livstörst med hjälp av sexuella njutningar till exempel, så finns det ingen bortre gräns där du säger: nu är jag färdig. Det betyder inte att inte den kristne får glädja sig åt ett gott sexuellt förhållande. Men man kan inte göra det till livets mening. Därför att då får vi aldrig nog. Utan då infinner sig konsekvensen av att vi valde fel. Förr eller senare hamnar vi i bekymmer. Och det gör vi djupast sett därför att vi försöker göra tillvaron till någonting som den inte är. Vi försöker att gå efter det som syns på ytan och leva efter det. Istället för att gå efter det som finns på djupet, i det fördolda. Det som är det verkliga så att säga. Därför att det är det Gud ser och det är det han handlar efter. Tjugofemte versen. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör det därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rik och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det sker någonting väldigt underligt med oss när vi bara när vi orienterar våra liv efter det som bara finns på ytan. Då krymper tillvaron. Börjar vi bekymra oss för någonting, så krymper tillvaron så det till sist bara handlar om det. Det finns många exempel. Många flickor hamnar i den väldigt smärtsamma situationen att de börjar bekymra sig för sin kroppsvikt. Och de gör det utifrån tanken att om jag inte kan förändra min kroppsvikt, så är jag inget att ha. Det är ju verkligen att se till ytan och inte se till det fördolda. Som om bara ytan vittnade om vem en människa är. Men den tanken kan ju lätt slå rot i en ytlighetens kultur. Och så börjar man banta. Och så övergår bantandet till självsvält. Och så kan det hända att man till sist måste få experthjälp för att bromsa innan man har svält sig till döds. För det finns ingen nedre gräns där man är nöjd. Och mens man bantar och mens man svälter, så växer ångesten. Och till sist handlar ju hela ens tankeliv bara om kalorier och mat. Det lustiga med anorektiker, det är att de är så intresserade av matlagning. Det blir de alla. Och det tycker ju många är gåtfullt, men det är inte så konstigt. Därför att till sist har hela tillvaron krympt så till en grad så att den egentligen bara handlar om mat. Och att man då ägnar sig åt matlagning och sätter fram massor av feta såser åt sin omgivning, bjuder på härliga middagar medan man själv sitter och symbolknaprar på ett salladsblad. Det är helt i sin ordning. Tillvaron krymper när vi börjar att gå efter det som finns på ytan istället för att så att säga utgå från det som är på djupet. När vi avstår från att söka äktheten i våra liv. När äktheten inte är ett mål i sig själv. Utan när det blir mera ett mål. Hur väntar sig människor att jag ska vara? Alternativfrågan är inte denna. Hur väntar sig Gud att jag ska vara? Utan den låter istället så här. Vem har Gud skapat mig till att vara? Vem är jag? Idag, varenda dag, hela tiden. Vad ser han i det fördolda som jag inte ser? Herre, hjälp mig att se mig med dina ögon. Ge mig modet att vara mig själv inför dig. Ge mig modet att vara mig själv inför mig själv. Ge mig modet att vara mig själv inför andra. Och att vara det på rätt sätt. Man kan ju vara sig själv på ett sådant sätt som man kör över alla i alla väderstreck. Det vi talar om nu är inte tillstånd av total obehärskning, så att säga. Men att vara densamma på ytan som man är på djupet. Det är ju verkligen att bli helad. Har du tänkt på det? Det är att ta två bitar. En personlighet som fallit i två bitar och limma ihop dem, så att säga, till en bit. Som Jesu mantel vävde ett stycke uppifrån och ända ner. Äkthet. Kanske alltså är vägen bort ifrån mycket bekymmer och från mycket ångest. Gränsen mellan bekymmer och ångest är ofta ganska oskarp. Nå, men då säger vi, det är väl i alla fall en hästkur om något. Jag som är så fruktansvärt rädd för att vara äkta inför människor. Skulle jag få mindre ångest om jag skulle försöka vara äkta? Jag skulle ju få ännu mer. Ja, det är som regel så att vägen ut ur ett tillstånd av ångest går rakt igenom ångesten. Det är nästan alltid så. Försöker man att fly ifrån den så hinner den alltid upp en. Men om man istället vänder sig om och går rakt igenom det man fruktade för, så är man fri. Jag använder gärna den här lilla bilden. Tänk dig att du befinner dig på en öde ö. Och så blir det skogsbrand. Det är kanske du själv som råkar tända på. Det spelar ingen roll. Det knastrar och brinner och du springer. I väg mot andra ändan av ön. När du kommer dit så befinner du dig på en upphöjd klippa och du tittar ner på en stenig strand 150 meter längre ner bakom det brinner skogen. Hoppar du så är du dödens och elden kommer närmare. Du har flytt för elden så långt det går och elden har ändå hunnit upp dig, för det gör den. Vad ska du göra då? Jo, du får titta efter på den här elden när den kommer. Finns det något ställe där jag kan rusa igenom? Jag tar lite sats och springer. Därför att kommer du över på andra sidan så är ju marken avbränd. Och där kan elden inte hinna upp dig. Att be Gud om modet att vara den man är. Istället för att i alla lägen vara människor till lags. Att vara den man är på rätt sätt, förstås. Men att ändå vara den man är. Att få börja med det inför Gud som ändå har sett allt sammans och ser på allt sammans med en barmhärtighet som vi inte kan fatta. Det är ju så att säga ändå begynnelsen. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Ja visst. Men förr eller senare säger han, nu ska vi gå genom dödsskuggans dal. Åh, men det var väl inte roligt, säger vi. Nej, det är det inte. Men på andra sidan står ett bord dukat. Och när du kommer fram kommer du säga, det var väl värt besväret. Väldigt väl. Det är att bli den man är. Den enda man kan vara. Och det är mycket läkedom i det. Kolossalt mycket läkedom. En katt kan aldrig göra sig till en hund. Hur han än går i skola för att lära sig skälla så blir det en katt i alla fall. Och det är bättre att du är den du är. Än att du fåfängt försöker sträva efter att bli en du inte är. Och aldrig kan bli. Gud ser i det fördolda och det finns inget skrämmande med det. Det finns inget skrämmande med det. Utan han är ju den som vet vem du är. Han är den som kan hjälpa dig till äkthet. Han är den som inbjuder dig att vara äkta inför honom redan från början. Det är stor välsignelse i det här. Det är mycket läkedom. Det är ett helt livsprogram. Äkta blir du inte på en eftermiddag. Och kanske ligger det inte inom detta livets ramar överhuvudtaget. Men åh, vilken erfarenhet det är att få, så att säga, växa i äkthet inför honom. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi har så svårt att acceptera både oss själva och de livsvillkor vi lever under. Vi har så fantastiskt lätt att tänka oss något bättre, något finare. Någonting som skulle behaga oss mer. Och naturligtvis har vi ännu lättare för att tänka oss att människorna omkring oss absolut inte kan vara nöjda med oss i befintligt skick utan att de om några har sina önskemål på hur vi skulle vara. Därför vill vi komma till dig först av allt och be att vi ska få din hjälp att acceptera livet som det är. Acceptera att du har skapat oss som vi är och inte som vi önskar att vi skulle vara. Att vi heller inte kan göra tillvaron till något annat än den är. Vi kan inte göra den tryggare än vad du har gjort den. Vi kan inte göra den bekvämare. Vi kan inte göra den roligare eller mera lustfylld. Vi kan inte göra den vackrare. Vi kan samarbeta med det, men vi kan inte gå utanför dina gränser. Hjälp oss att acceptera allt det här. Hjälp oss att se på allt du har gjort och se att det är gott. Istället för att vi med onda ögon ser på allt det goda som du har gjort och bara finner fel. Ge oss modet att vara oss själva så långt vi vet vem vi är. För att därigenom upptäcka mer av vem du har skapat oss att vara. Vi blir ju främlingar både för dig och för oss själva. Om vi lever ett annat liv på ytan än vi lever i det fördolda. Hjälp oss åtminstone att börja vara äkta inför dig, Herre. Och inte skruva upp oss i det ena eller andra superandliga läget. Utan att tala ärligt, öppet med dig och menar något med det vi säger. Kanske det är viktigare än att vi har någon sorts fantastisk superförväntan på vad som ska hända. Det här som vi kommit att kalla för tro. Att vi är sanna inför dig. Är det inte sanning som dina ögon söker, Herre? Vi tackar dig Gud för att hjälp finns och för att hjälp är på väg. Din ande bor redan i våra hjärtan. Hjälp oss bara att ta emot den hjälp som du vill ge, Herre. Istället för att sträcka oss efter en som du djupast sett inte har behag i. Amen.